Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå i stugorna och välkomna till Forskaren och jag. Podden med forskning framkant rakt in i ditt nyfikna öra. Jag heter Magnus Erlandsson och i det här avsnittet har jag träffat och snackat med professorn och berggrundsgeologen Vivi Vaida. Det här blev ett samtal som kom att svinga sig allt ifrån planeten jordens allra innersta bergslager ut till universums omkringflygande stenbumlingar. För de meteoriter och andra himlakroppar som dampt ner på jorden för flera hundra miljoner år sedan och då ofta raderade mycket av det liv som fanns vid den tidpunkten, kan faktiskt också ha fört med sig liv som sedan hjälpte till att bygga upp nya livsformer. Spännande, va? Men vi låter Vivi Vaida berätta mer om det här. Trevlig lyssning! Välkommen, Vivi.
Tack.
Du, idag så sitter vi på geologen i Lund, där du tidigare varit lärare och forskare och professor i hur många år då?
Ja, väldigt många år. Det är över 10 år i alla fall som jag har varit här i Lund. Men sen 1,5 år tillbaka så arbetar jag vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Och vad gör du där?
Där är jag också professor och paleontolog, men där leder jag en enhet paleobiologi. Och deltar i museets verksamhet. Det är spännande. Mm.
Ja, idag så, min tanke är ju att du och jag ska samtala om din forskning kring omvälvande katastrofer i jordens historia. För det är ju du expert på. Och sen ska vi komma in lite på teorier om hur liv har uppkommit på jorden. Och kanske har också kanske lite om hur liv har spridits från jorden ut i rymden. Och sen ska vi bli lite existentiella avslutningsvis och prata om liv i universum. Är du med på det här?
Ja.
Om jag har förstått det hela rätt så finns det 5 stycken ordentliga massutdöenden i jordens historia. Och beror alla de på asteroider?
Nej, absolut inte. Så att det första utan det äldsta under Ordovicium då för över 500 miljoner år sedan berodde på nedisningar på jorden. Och sen de följande, de är faktiskt till, jag tror nog alla andra utom då den sista 66 miljoner år sedan. De andra har berott på vulkanisk aktivitet, omfattande vulkanisk aktivitet på jorden då det har blivit varmare och gaser och så i atmosfären, har fyllt atmosfären. Och sen är det då asteroidnedslaget för 66 miljoner år sedan. Men det är viktigt också att tänka på att vi människor håller på med att ställa till ett massutdöende och där den biologiska mångfalden har minskat väldigt kraftigt, men det finns fortfarande chans att göra något åt det.
Mm. Och man ska inte tänka så att det är en fis i rymden det vi gör nu om man jämför med att det slår ner en asteroid?
Nej, vi uppför oss som en asteroid. Så många djurarter som det är i rymden spelar kanske ingen roll, men på vår jord så ställer vi till med ett liknande utdöende som asteroider, men inte på över en natt utan över 2 nätter geologiskt tidsperspektiv, men under de senaste några tusen åren.
Ja. Men om vi går till den här kanske mest kända katastrofen, det var ju när en asteroid slog ned i dagens Mexiko för 65 miljoner år sedan. Och då utplånade bland annat dinosaurierna. Och det är därför den är känd. Vad var det som hände då?
På 66 miljoner år sedan så slog en asteroid ner på jorden i det som idag kallas för Mexiko. Och det var en asteroid på ungefär 10 kilometer i diameter. Men den gjorde en krater på 200 kilometer och nästan 2 kilometer djup. Så du kan ju tänka dig allt det materialet som fanns i kratern spreds över hela jorden och förmörkade himlen. Och man anser då att den har, eftersom solljuset uteblev, så har fotosyntesen avstannat. Och därmed alla näringskedjorna slog sönder, både i haven där ju basen i näringskedjan är växtplankton, som också behöver ljus precis som växter på land. Så att maten tog helt enkelt slut och stora djur som dinosaurierna dog ut. Nu får vi tänka på att fåglar också är dinosaurier, de överlevde faktiskt. Och så att man beräknar att 75% av alla arter på jorden dog ut då i ett stort massutdöende. Och det är det senaste massutdöendet.
Om man bara ska spekulera lite, kan det vara så att tack vare det här nedslaget och att dinosaurierna dog ut, att det var lite däggdjurens smala lycka, att de inte hade tagit sig fram senare?
Jo, men det är helt och hållet så.
Det är så?
Det är helt och hållet så, precis. Så att, och det som hände efteråt, om vi ska komma tillbaka till din fråga, det är ju att om du tänker dig, allt blir mörkt och kallt under ett år, beräknar man. Så att forskare på NASA har då räknat ut hur många kubikmeter som kastades upp i atmosfären och hur länge det kan stanna kvar som damm i atmosfären, stratosfären. Och de har räknat på max ett år, kanske upp till 1,5. Och sen har ljuset återvänt successivt. Och under den mörka tiden så har ju växter dött, djur som inte kunde överleva på andra döda djur eller så, eller som kunde gå i dvala, dog ut. Och det var ju en helt ny värld som, vad ska man säga, som kom tillbaks. Det var i princip var det ju samma värld, men där många andra djur och växter saknades. Mm. Så att överlevarna hade ju en väldig chans där, så att det är mycket experimenterande, ser man. Arter som finns ett tag men som inte överlever någon längre tid. Men det man kan sammanfatta det med i växterna, det vi ser jättetydligt, är att en art av ormbunke dyker upp efter den andra. Och sen kommer barrträden tillbaka. Och till sist kommer blomväxterna. Så att man ser en sån här succession. Och när jag har talat med ekologer så menar de att det är en helt normal succession som man ser till exempel när man, efter en väldigt stor skogsbrand. Det är just ormbunkarna som kommer först och så. Så att det vi ser är antagligen är liksom en normal återhämtning av växtlivet. Däremot med djuren så har det ju skett en väldigt stor förändring, för att man kan säga att alla stora predatorer, det vill säga de alla köttätarna i haven, karnivorerna, försvinner ju. Så att vi har hajarna kvar i princip. Och än idag så har vi ju inte några riktigt stora landdjur egentligen som kan mäta sig med den storlek som dinosaurierna hade. Så att det blir ju aldrig samma värld, men utvecklingen av däggdjuren går ju enormt snabbt efteråt från ett geologiskt tidsperspektiv. Så att det är då de här typiska exemplen på evolution, som hästarna utvecklas och stepperna bildas, och även sen kommer hominider och vi människor.
Men kan det vara så att det finns någonting positivt för jorden att då och då inträffar katastrofer, på samma sätt som man kanske bränner ner ett fält som svedjebruk och som liksom börjar om från nytt, att om det tjoffade ner en asteroid här nu så skulle vi utplånas med de 65 miljoner år så kanske jorden hade utvecklats på nytt i ett annat spår med ny livskraft. Förstår du att man att det kan finnas en poäng med att börja från scratch för jorden?
Alltså det är ju vi människor som tänker positivt. Nej, för jorden finns det ju inget positivt och negativt så, utan vi tycker det är fruktansvärt om vi skulle utplånas en dag eller utplåna oss själva. Men för evolutionen så kanske inte det egentligen skulle spela någon roll. Det, jag menar, positivt ur vems synvinkel. Men visst, det är så att efter ett massutdöende så kan man ju säga att evolutionen sätter igång på turboeffekt.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är kanske en jättekonstig association, men jag såg en film på tv förra veckan som heter Melancholia av Lars von Trier. Och det handlar om en påhittad blå planet som heter Melancholia som är på väg mot jorden. Och astronomer tror att den ska passera förbi, men sen så gör den inte det och sen brinner hela jorden upp i en sekund. Sådär. Och då tänker jag, är det här... Nu vet jag att du är paleontolog och inte astronom, men är det här någonting vi ska gå och vara rädda för, att det ska dimpa ner en asteroid här inom några år?
Ja, det är lite utanför mitt, det håller jag med, mitt kunskapsområde, men alltså jag tror på NASA så håller de ju koll på asteroiderna som kommer in. Det kommer ju in en mängd små, hela tiden bombarderas vi av små meteoriter. Och vilka av de flesta brinner ju upp i kontakt med atmosfären om vi ser det. Vi kallar dem för stjärnfall. Mm. Stora asteroider tror jag faktiskt att vi skulle veta flera år innan, men jag kan ha fel. Men det är vad jag tror, att vi har nog relativt gott om tid på oss. Men sen frågan om vi skulle kunna avstyra dem, om vi skulle ha tillräckligt med tid. Men jag tror människan är ju, vi är ju sådana, när vi måste göra någonting, när det liksom hänger på livhanken, då går ju alla resurserna dit, och då hade vi ju säkert kunnat komma på något sätt och få den att svänga.
Det kanske hade varit den där eventuella katastrofen som har gjort att vi hade samlats kring en sak på jorden.
Ja, jo, men det kan nog
så även där hade det kanske funnits något positivt,
ja,
med en utebliven katastrof, men en risk för en katastrof. Jo, du, till en helt annan grej. Det finns en teori som kallas panspermiteorin, som bygger på hypotesen att det var meteorit som förde liv till jorden för mer än 3,5 miljarder år sedan. Kan det ha gått till så?
Ja, det är ju en gammal teori som redan Svante Arrhenius kom med i slutet på 1800-talet. Det vill säga att liv kan transporteras mellan planeter. Och Ja, det är ju helt troligt tycker jag. Det är, vi håller på att arbeta på att undersöka just, forska just på det. Men det man menar är ju att organiskt material eller organiska molekyler, aminosyror, kan ju ha färdats mellan planeter. Och det är egentligen inget konstigt, precis som att vi får Mars-meteoriter hit när en asteroid till exempel krockar med Mars, då skjuts ju stenbitar iväg, om man ska säga, som i vissa fall når jorden, och vi kallar dem för Mars-meteoriter. Och likadant när en asteroid slår ner på jorden, så sker det ju tvärtom, att delar av jordskorpan flyger iväg till andra planeter.
Det där tycker jag är intressant, för man
så det är ju liksom, det är ju faktum.
Det kan ha gått åt andra hållet också, att liv kan ha genom en sån kollision har slungats ut från jorden ut i universum och på så sätt bildat vårt liv någon annanstans.
Som kan hoppa omkring. Ja, sen kommer ju det svåra, att kan verkligen de här, för vi vet ju redan att vi får ju meteoriter från Mars till exempel, men skulle liv överleva? Om, låt säga att det fanns bakterier eller små organismer som kommer i, finns inbäddade i de här stenarna. Skulle de överleva? Det är väl snarare det som är frågan. Och det vi gör nu, det är att vi tittar på material från, som har slängts ut från Chicxulub-kratern, det vill säga kratern i Mexiko, den här kratern som asteroiden som bidrog till dinosauriernas utdöende. Att vi tittar på material från kratern som har slungats upp i atmosfären men trillat ner på jorden igen, så att det mesta trillar ju tillbaks. Och då tittar vi efter organiska partiklar i de här glaspartiklar, eller glassverulerna kallar man dem. Spherules.
Mm.
Det vill säga det är som glaskulor. Som då under tiden har...
Jag ser något man hänger i julgranen framför mig. Så är
de har ju tyvärr förlorat sin fina glans, och glas är ju inte stabilt, så det omvandlas till lermineral. Men vi gör tunnslip av dessa, och det som då är en gång var de här glasbollarna, så innehåller ju organiskt material i form av de plankton som levde i haven när asteroiden slog ner. Och med Raman-spektroskopi har vi kunnat påvisa att det finns de organiska.
Ja, jag ber om ursäkt för tutet i luren där, men jag måste faktiskt gå in och avbryta mig själv. Raman-spektroskopi, vad fanken är det? Det glömde jag fråga Vivi under intervjun, så det har jag fått kolla upp i efterhand. Så här, det här kan man hitta på nätet. Raman-spektroskopi är den experimentella metod där materia undersöks med hjälp av Raman-spridning. Ja, men vad är då en Raman-spridning? Jo, det är Raman-spridning är när en foton, alltså ljusenergi, sprids mot en molekyl och i processen förlorar en bestämd mängd energi genom att excitera molekylens specifika vibrationstillstånd. Ja, lite klarare. Lite mer praktisk information på SGU:s, Sveriges geologisk undersöknings hemsida. Raman-spektroskopi lämpar sig för olika typer av undersökningar och analys av varierande typer av material, inte minst mineral. Just det. Mätmetoden bygger på laserbestrålning av en mycket liten provyta och ger spektra som reflekterar närvaron av specifika molekyler eller molekylkombinationer i materialet. Nu har i alla fall jag hajat ungefär vad det handlar om. Men nu till huvudfrågan, vem var då Raman? Jo, Raman, Sir Chandrasekhara Venkataraman, var en indisk vetenskapsman som faktiskt fick Nobelpriset i fysik 1930 för upptäckten av ljusets oelastiska spridning. Den så kallade Raman-effekten. Där satt den. Ja, men då går vi vidare, hörni.
Och med Raman-spektroskopi har vi kunnat påvisa att det finns gott om organiska partiklar. Och vi har precis, det här är opublicerat ännu. Och vi har också uppskattat temperaturen. Så det vi är intresserade av, vilken temperatur har det här materialet utsatts för. Jag menar, man har gjort experiment där man har skickat iväg björndjur. och
skickat iväg
björnor till ut i rymden.
Ja, gör man det fortfarande?
Ja, det gör de då och då med på de här rymdsonderna för att testa hur de här stackars små björndjuren.
De kommer inte tillbaka.
Jo, de kommer tillbaka och ja. De är livskraftiga när de kommer tillbaka. Så de klarar liv i vakuum och med strålning och allting. Så att om björndjur kan klara sig så tycker man det kan ju finnas virus och bakterier som faktiskt också kan klara sig. Mm. Och föra vidare DNA som i sin tur sen kan utvecklas. Så det egentligen är det inte speciellt.
Nej, om man vill se om virus eller bakterier hade klarat sådana omständigheter, varför är det just då ett björndjur man skickar ut? Vad är det som, varför inte en katt? Eller vad är det som
katten
gör?
Katten hade ju dött direkt, så att man får ju ta någon, man kackerlacka hade kanske
klarat. Men, okay, men vad är ett björndjur?
Ja, björn. Vet jag inte. Jag vet tardigrej, alltså jag vet hur de ser ut, jag vet inte. Det är för att björndjur är väldigt resistenta. För jag nästan, om jag ska exakt kunna säga vad ett björndjur är.
Nu ska jag berätta. Nu googlar vi detta. Jag måste vara tydlig med det. Vi får vara transparenta här. Det gör ingenting. Du måste inte veta allt.
Det är en stam inom djurriket. Mycket små, mellan 0,05 och 1 mm. Trögkryparna är huvudsaken.
Ja, men det förklarar ju allting. Jag lyssnar och tror att de skickar ut grizzlybjörnar i rymden. Det är inte det.
Nej,
de gör.
Det är väldigt, väldigt små.
Jag förstår.
Djur. Ja.
Men är den här panspermiteorin, kan man säga att den då att det tillfördes liv, för det fanns väl redan annat liv för 3,5 miljarder år sedan på jorden, va?
Alltså, men då menar ju teorin att det tidigaste livet på jorden nu, så det är egentligen då ännu tiden, de tidigaste organiska molekylerna, i och för sig är det lite omdebatterat, de är väl 3,8 miljarder år. Nej, men Svante Arrhenius teori var ju att det var så vi fick organiska molekyler till jorden.
Mm.
Alltså som en teori, han menar väl inte att det absolut måste vara så, men att det måste ju ha uppstått någonstans och att det kan transporteras så att det kan ha uppkommit och försvunnit flera omgångar och så. Men ja, som du sa, så för 3,5 miljarder år sedan, då fanns det ju liv i oceanerna i form av cyanobakterier.
Mm. Så då fanns det cyanobakterier. Så att om det inte kom liv utifrån, inbäddade i meteoriter, så är cyanobakterierna våra förfäder.
Det ja, det får man väl säga.
Mm. Men tillbaka till panspermiteorin. Mm. Har den fått någon slags uppsving eller renässans under senare tid, som man har börjat titta på den?
Ja, alltså nu med, genom att astrobiologi och geobiologi har blivit något som är väldigt aktuellt. Och det är helt enkelt för att man nu planerar, både ESA, alltså European Space Agency, och NASA arbetar med att få fram material från Mars. Mm. Det vill säga Mars Sample Return. De vill ta hit prover. Det finns ju redan robotar, som du kanske vet, på Mars, som skickar hem information hela tiden, och man försöker ju få dit mer avancerade analysinstrumenten. Och det som geologerna då blir väldigt aktuella, det är att vi geologer, det är vi som vet hur det tidigaste livet på jorden såg ut. Och det är kanske det livet man letar efter på Mars. Det är ju inte att man letar efter stora däggdjur eller så, utan man letar efter spår av mikroskopiskt liv. Och det som vi hittar i våra bergarter här.
Mm.
Och på det viset så har hela det här området som kallas då astrobiologi blivit mer aktuellt. Och där studerar man också frågor som ja, till exempel panspermi. Mycket beroende på att teknikerna har förbättrats så mycket så att vi kan karakterisera, det vill säga analysera organiskt, fossilt organiskt material, alltså väldigt, väldigt gammalt, många miljoner år gammalt fossilt material, och se på strukturerna i själva kolpartiklarna. Så till exempel så har vi i Skåne alldeles nyligen, vi hade en artikel i Science där vi beskriver en fossil ormbunke som finns, som då inlagrats i lava. Så att vi hade mycket vulkaner i centrala Skåne under juratiden för 180 miljoner år sedan. Och det här har då bevarat den här växten så bra så till och med cellerna och cellkärnorna med kromosomerna är synliga. Och nu nästa steg är att se att är det verkligen organiskt material kvar eller är det så att det har förstenat så att det vi ser är bara själva avtryck och färg. Mm. Men nu har vi med nya metoderna visat att det är verkligen organiskt material och vi kan också se skillnad i sammansättningen på cellkärnan och på i de olika organellerna.
Vad sysslar du för närvarande mest med i din forskning? Vad är det mest aktuella eller hetaste?
Oj, 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 jag har alldeles för många projekt på gång. Jag har till exempel en doktorand från Kina där vi arbetar på ett utdöende från kinesiska lagerföljder från Trias-Jura-gränsen. Den har jag inte nämnt. Det var ett utdöende för ungefär 200 miljoner år sedan, en av de stora fem. Där han då har material från Tibet, växtpollen från förstenat material som vi då jämför med svensk material. Och det är ju jätteintressant för då får man ju en mer global pusselbit. Så det är ju ett projekt. Ett annat projekt är att just titta på det här materialet från Chicxulub från Mexiko och titta på det organiska materialet. Så det är väl de två stora. Och liknande material som jag har från Tibet, det vill säga det här 200 miljoner år gamla utdöendet, har jag också från Nya Zeeland och Australien som vi måste lägga ihop till ett stort enhetligt pussel och se vad som egentligen hände.
Det låter lite som att du är så här paleontologernas Harrison Ford som är ute överallt och gräver. Är det så att du är ute mycket?
Alltså jag får erkänna att jag eller inte DHL. Varit så mycket i en del kommer faktiskt på DHL och det är mindre spännande, men roliga är ju faktiskt att man kan, så den sista större utgrävningen hade vi faktiskt i Skåne för snart 2 år sedan, men i omgångar är man ju ute mycket, det är man. Men det som händer med just pollenprover är ju tyvärr så att man behöver inte vara så mycket ute i fält, för att är du ute i 3 dagar så har du i princip, kan du samla ihop material till 1 års arbete. Så att egentligen hade man varit velat vara ute med, men just nu har jag satt fältförbud på mig själv för jag måste skriva ihop alla resultaten innan jag får gå ut igen. Så att det är en morot också. För att som forskare så är ju det roliga är ju att vara ute, ta prover, tänka ut problem, försöka lösa det. Om man är ute och tar prover, arbetar i labb, analyserar och sen vet man ju svaret. Och då är det lätt att tänka, ja men nu vet jag det, nu går jag vidare till nästa. Men jag menar, halva vår uppgift också, eller liksom uppgiften är inte klar förrän vi faktiskt har skrivit ner. Och som jag gillar när man, förutom att man publicerar det i en vetenskaplig tidskrift, och att man också gör en populärvetenskaplig version där man faktiskt får ut budskapet till andra intresserade, och även vi har rätt mycket föreläsningar för studenter i olika årskurser, gymnasiet som kommer till museet och så till exempel, och att man verkligen får ut resultaten, för det är ju lätt att skynda vidare till nästa för man vill lösa nästa problem. Men då är det ju bara jag och min forskargrupp och andra forskare som råkar vara på konferenser där jag berättar om de nya resultaten som får reda på detta. Men nästa, så att när jag är klar med några manus nu som jag ska skriva klart under julen, då har jag faktiskt tänkt att åka till Anderna i Bolivia. Där finns helt fantastiskt bevarade dinosaurfotspår. Alltså enorma, många kvadratkilometer med många, många olika spår av olika dinosaurier. Där kan man få ut mycket, mycket intressant kunskap.
Men till skillnad från andra så är du inte intresserad av dinosaurierna i sig, utan hur de dog, kan man säga.
Ja, nej, vilken miljö de levde i.
Eller precis. Dog i.
Ja, eller dog i. Just det, kanske.
Men har du någon ledstjärna i din forskning, någonting som du tänker att det ska leda till, eller någon slags drömupptäckt kanske man kan prata om, för det är inte så att du ska, eller kan man göra det?
Ledstjärna, det är väl, man får man väl erkänna, det är nyfikenhet och bidra till kunskapen i samhället. Men det är ju livsfarligt med det vi ser i det som händer i USA till exempel, där de håller på att ta många steg tillbaka, där man knappt tror på evolutionen längre. Och att det är viktigt att arbeta med kunskap och att utveckla det. Sen tycker jag frågan om livets uppkomst är väldigt fascinerande, och framförallt vilka miljöer som har triggat igång utveckling av djur och växtgrupper. Vad är det? Är det asteroidnedslag? Är det vulkanutbrott? Och det är sånt jag arbetar med nu. Jag har mer geokemiska metoder. Så att det som är när det blir riktigt, riktigt intressant, det är när man börjar arbeta ihop tillsammans med forskare från andra fält. Det är då det blir riktigt intressant, som fysiker och kemister och så vidare, astronomer.
Tror du att det finns liv ute i universum? Och finns det någonting, och det kan man ju ställa till precis vem som helst, men finns det någonting i din forskning som på något sätt styrker detta eller så?
Ja, det är en svår fråga, men alltså efter att ha hört på mina kollegor på det här Pufendorf-institutet, var ju en fantastisk upplevelse, där vi fick meddela att en gång i veckan tillbringa på Pufendorf-institutet här i Lund och göra sån här cross-disciplinary research, det vill säga arbeta tillsammans med forskare från helt andra miljöer.
Du ska säga Pufendorf-institutet, det är ett tvärvetenskapligt institut, va?
Ja, precis, där man går ihop i olika konstellationer eller grupper från både humanister och naturvetare och försöker lösa eller arbeta med frågor. Och det är ju jättestor skillnad att arbeta med humanister, så det var liksom, bara det var ju superlärorikt att arbeta ihop med folk som gillar att lägga ut texter, skriva långa texter. När vi naturvetare har ju alltid, vi måste alltid kondensera och allting ska vara fakta och så. Men det var jättespännande, och jag tycker det blev liksom, 1 + 1 blev ju inte 2 utan det blev 4. Vi fick ut så mycket mer av det.
Det är en supersynergi.
Ja, faktiskt. Kommer du fråga?
Jo, jag pratade om det finns liv ute i annat liv i universum. Jaha. Och framförallt om det är någonting i det som du håller på med som styrker eller bekräftar eller det är någonting som tillför någonting till den frågan.
Det var det jag ska komma till. Och då fick man ju höra mycket om den här Drake Equation. Det vill säga att om man rent statistiskt räknar på om det borde finnas liv, så visar det faktiskt att det borde finnas. Så nu hittar ju astronomerna fler och fler av de här Earth-like planets. Så det skulle vara konstigt om det inte finns i något annat. Jag tror inte det finns. Jag tror faktiskt inte det finns liv i vårt solsystem, men i andra solsystem tror jag det är väldigt stor chans att det finns. I vårt solsystem så tror jag det har funnits. Jag tror mycket, alltså jag tror faktiskt att man kommer att hitta bevis för liv på Mars. Precis, speciellt som man har hittat bevis för vatten. Att vatten har funnits. Så, och sen vilken sorts liv, hur avancerat det var. Det kan jag inte föreställa mig. Men när man tittar på riktigt gamla bergarter här på jorden, så ser vi ju encelliga organismer och så. Det tror jag faktiskt. Min dröm hade ju varit att få lite material från Mars och göra paleontologi på. Det vill säga se om jag hittar några.
Och när i tid är det möjligt att man kan få ett sånt material?
Kanske inom 20 år, om de klara av och landa dem ordentligt. Hon lägger på en senaste rem. Kraschade. Mm. Ja, men ja, 20 år kanske. Mm.
Men det måste man måste landa där och ta med sig prover hem för att se om det eventuellt finns. Men varför tror du att det finns liv, någon slags liv på Mars? Vad grundar du det på?
För att den faktiskt liknar jorden, men att de där har det nu, ja, livsbetingelserna förändrats. Så man kan se bevis på geologiska processer, att det har funnits samma geologiska processer som vi har här, det vill säga floder, de har sedimentära bergarter, det kan vi se från bilderna som skickas. Så vi som geologer, vi kan ju tolka de här bilderna, och om då samma miljö fanns med floder och sandstenar bildats och så, varför skulle det inte ha funnits liv? Speciellt som om vi då kopplar ihop det med panspermiteorin.
Mm. Tack så mycket för det här samtalet, Vivi.
Mm, tack själv.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren idag var paleontologen Vivi Vaida. Till sist är ord på vägen. Om du tycker att det går lite långsamt någon dag, att det är för sörligt tempo, att allt liksom sniglar sig fram och livet står på tomgång, tänk då på att jorden rör sig runt solen med en fart på 107 200 km i timmen och att du faktiskt befinner dig på universums coolaste rymdskepp. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.